Välkomna till detta seminarium med rubriken Kan kommuner kroka arm? Som handlar om möjligheterna för kommunerna att samverka för att tillhandahålla effektiva lösningar för sina invånare. Seminariet arrangeras av ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Jag, Caroline Ekholm, är ordförande i ESOs styrelse. ESO självt är en kommitté som ligger under Finansdepartementet, men som helt självständigt genomför studier och ordnar möten om frågor av stor samhällsekonomisk betydelse. Och idag ska vi alltså diskutera om kommuners samverkan. Det kan tyckas självklart att kommuner ska kunna samverka för att utnyttja stordriftsfördelar och möjligheter till rationaliseringar. För många små kommuner så kan det ju vara svårt att helt på egen hand klara av en del av de uppgifter som åligger dem. Särskilt när det gäller administration, specialisttjänster, IT och digitalisering så kan man ju tycka att det borde finnas goda förutsättningar för kommunal samverkan. I en rapport till ESO med titeln Med gemensamma krafter så visar dock professor Olle Lundin att det inte är så enkelt. Åtminstone så är det nuvarande rättsläget inte särskilt tydligt vad gäller vad kommuner får samverka om och på vilket sätt i så fall. Så vid dagens seminarium så kommer Olle Lundin att berätta om sin rapport och efter det så följer en diskussion med en panel av personer med mycket goda insikter i denna problematik. Och den består av Britta Flinkfeldt som är konsult och tidigare kommunalråd i Arjeplog. Hon kommer vara med oss online. Vi har Helena Linde som är förbundsjurist på SKR. Helena Rosén Andersson, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Och Johan von Sydow, förbundsdirektör på Storstockholm som är en samverkansorganisation för kommunerna i Stockholms län. Från ESOs sida har skrivandet av Olle Lundins rapport följts av den som är vice ordförande i styrelsen, nämligen Jonas Eliasson som står här bredvid mig. Han kommer att moderera den diskussion som följer. Och med dessa ord så lämnar jag med varm hand över nu till Jonas och ser fram emot en väldigt intressant diskussion.
Tack så mycket. Ja, kommunal avtalssamverkan, det är alltså en lite knepig fråga. Alltså man skulle kunna tro att det är lätt, det är uppenbart att det finns ett stort intresse för många kommuner och ett stort behov av att kunna samverka med varandra. Men rättsläget är ganska komplicerat, även för de som är väldigt insatta i det här. Och eftersom att många kommuner har inte alltid oändliga resurser till juridisk expertis och rådgivning så är det här ett område där ibland finns en risk att kommuner faktiskt låter bli att samverka om saker som man faktiskt får samverka omkring. Och därför har ESO sett det som angeläget kunna få frågan utredd. Och vem kan vara mer lämpad än just professor Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Och frågorna som vi ville få utredda då, det är de här tre. Dels vad själva kommunal avtalssamverkan faktiskt innebär för den som är liksom inte invigd i detta område förut. Och framförallt förstås då, vad kan och vill och får kommuner faktiskt samverka om och på vilket sätt? Och dessutom, hur ska kommunerna sen kunna ta reda på vad som faktiskt är korrekt, vad som är tillåtet med tanke på att rättsläget är ganska oklart eftersom att de bestämmelser som styr det här är ganska nya. De har bara ett fåtal år på nacken. Och med detta så tänkte jag lämna över till Olle som kommer att presentera rapporten i ungefär en halvtimme och sen så får vi då ett par kommentarer och sen så kommer det vara ett panelsamtal på slutet. Välkomna.
Tack. Ja, okej. Tack för att jag fick komma hit och presentera rapporten. Nu har jag typiskt att halsen bröt samman. Det här är i alla fall min tredje ESO-rapport. Den första tror jag handlar om kommunalt lag- och domstolstrots. Och den andra handlade om den kommunala revisionen och dess tillkortakommanden, ska jag säga. Och de där rapporterna hade ju liksom udden mot den kommunala sektorn och mot kommunerna. Nu kommer jag med en rapport som har ett helt annan riktning. Det här handlar ju om att se vilka möjligheter som kommunerna faktiskt har i befintligt rättssystem. Och med de nya regler om kommunal avtalssamverkan som kom 2018. Så att jag vet inte, jag har blivit gammal och trött. Eller också har jag blivit klokare. Det kan vara så. Också. Så att nu är det inte frågan om att kritisera den kommunala sektorn utan nu ska vi se vilka möjligheter som faktiskt finns. Och vi kan ju börja med att titta i kommunallagen hur det ser ut där. Det kommer nya regler som möjliggör avtalssamverkan 2018. Den här utredningen, den kom ganska diskret. Den flög i alla fall under min radar nästan helt och hållet. Och kommunal avtalssamverkan kändes ju ganska ospännande och osexigt. Jag förstod inte riktigt vad det där skulle gå ut på. Men tittar man i 9.37 som ni ser, man får alltså ingå avtal om att någon av kommunens eller regionens uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun, avtalssamverkan. Och sådana avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2.1 på anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar. Lokaliseringsprincipen kopplas ur. Och så kommer en möjlighet att delegera uppgifter på tjänstemannanivå. Det här är alltså en fullständigt sensationell förändring av kommunalrätten. Det här är ett principiellt genombrott på alla sätt och vis. Och skulle jag säga ett viktigt steg bort från 1862 mot framtiden. 1862, vet ni vad som hände då? Då kom det 4 författningar som handlar just om kommunalt självstyre på landet och i staden. Landstingen regleras och kyrkokommunerna regleras. Och vår kommunallag står väldigt tungt förankrad i 1862 års regleringar. Och lokaliseringsprincipen som jag ska berätta om alldeles snart är just ett sånt gammalt ok från 1862 som enligt mig är fullständigt omodernt och förhindrar samverkan. Carolina inledde med att säga att det kan ju tyckas självklart att kommuner kan samverka. Ja, från mitt kommunalrättsliga perspektiv så är det helt självklart att man inte kan samverka. Och det kommer just från 1862. Och det är märkligt att vi inte har hanterat det här förrän nu. Att man inte öppnar upp för de här möjligheterna som ju är helt självklara egentligen. Vi tittar lite grann på den här, inte förhatliga ska jag säga, men den här gamla principen, vad den innebär. Ja, det handlar om att vi som kommunmedlemmar betalar kommunal skatt och för dem förväntas vi få tillbaks en massa allmännyttig verksamhet. Och vi vill inte att någon annan ska få del av vår betalda kommunalskatt eller allmännyttiga verksamhet, utan lokaliseringsprincipen handlar just om att nyttan av all kommunal verksamhet ska hamna hos medlemskollektivet och ingen annanstans. Jag vet när jag utredde de här extraordinära, jag satt som utredningssekreterare för länge sedan och utredde en lag om extraordinär hantering av kriser i kommuner och landsting hette det då. Och då kunde vi konstatera när vi åkte runt och pratade med folk, till exempel när det hade skett en stor tågolycka och det låg en massa skadade människor kors och tvärs och de hade inget boende. Och så kom grannkommunen och sa att vi kan erbjuda boende. Vi vet att vi bryter mot kommunallagen, men vi gör det i alla fall. Och andra kommuner sa att nej, det tänker vi inte göra för då bryter vi mot kommunallagen. Alltså man får inte hjälpa en annan kommun. Det här är åtgärdat i regleringen nu. Men så märklig är den här lokaliseringsprincipen. Och jag skulle säga, jag skriver här, i principen isoleringshistoria. Att det handlar om att varje av de 290 kommunerna är sin egen och otroligt egoistisk. Vi får inte dela med oss av någonting. Och nu kopplar äntligen då lagstiftaren ur den här principen. Just vad gäller avtalssamverkan, men det är i alla fall ett första bra steg. Och jag skulle säga att det är den stora nyheten med den här regleringen. Att man kan då få hjälpa och samverka med varandra på ett rationellt och bra sätt. Och de här nya reglerna om avtalssamverkan är ju odiskutabelt svar på ett tydligt behov från den kommunala sektorn. Vi har under decennier diskuterat om hur ska vi hantera kommunerna, särskilt de små. Välfärdsambitionerna är på tok för stora i staten Sverige. Riksdagsledamöterna har en helt annan syn på hur staten Sverige ska se ut och hur ambitiösa vi ska vara. Och de små kommunerna orkar inte alltid möta de här kraven som finns eller förväntningarna för den delen från kommunmedlemmarna. Och förut löste man det här med kommunsammanslagningar. Det är inte så jättelänge sedan vi hade över 2500 kommuner, vilket ju är hisnande idag när vi har 290 som vi fortfarande tycker är för små. Kan ni tänka er hur små de där var? Ibland så var det frivilliga sammanslagningar, ibland var det tvångssammanslagningar. Funkar ju alltid mindre bra att tvinga folk att samarbeta under tvång, såklart. Men efter några decennier så brukar liksom gnisslet upphöra. Jag tror att den politiska situationen är nog sådan att ingen är intresserad av tvångssammanslagningar av kommuner just idag. Och då är väl avtalssamverkan ett bra sätt att kunna då samarbeta, effektivisera och rationalisera. Tänk om vi skulle kunna ha ett enda center för kommunal personaladministration i Sverige. Snacka om att det skulle vara effektivt. Nu har vi 290 olika personaladministrationscenter. Så att det finns ju mycket här att rationalisera och samverka om. Vad vill man då samverka om? Ja, det här är då inte jag som påstår det, utan det är Statskontorets undersökning som ni ser. Ekonomiadministration till exempel, administration generellt. Det är framförallt de små kommunerna som tycker att man skulle inte kunna få hjälp av den här större kommunen som har så mycket resurser. Vi skulle kunna köpa IT-kapacitet av er. Vi kan köpa personaladministration av er. Det skulle vi vilja göra. Specialisttjänster när kommunen är myndighet. Vi behöver ingen miljöinspektör. Vi tar den här som ni har. Det kunde man redan idag enligt miljöbalken och så. Så det finns såna här möjligheter, eller fanns såna möjligheter innan i lagstiftningen. Men ni ser, det är det här man vill. Man vill liksom slippa det här kravet på... Varje kommun i princip behöver någonstans mellan 200-300 experter. Oavsett hur stor man är eller hur liten man är. Och det är ju hisnande. Tänk er de här små kommunerna. Jag kommer från Smedjebackens kommun. Det var 13 000 invånare förut, nu är de 11 000. Det är inte lätt att hitta 300 experter i den miljön, kan jag säga. Men här finns det alltså stora behov och önskningar att få samverka. Och det här är väl vackert. Och nu öppnar kommunallagen upp för det här. Vi kan samverka, allt går bra, lokaliseringsprincipen är inget problem. Vad är då problemet? Jo, man kan nästan säga att det är samma problem som alltid. Antingen är det GDPR eller också är det upphandling. Det kan liksom få ta musten ur den mest entusiastiska förtroendevalde eller för den del höga tjänsteman i kommunen. För det, juristen kommer antingen med GDPR eller upphandling. Och i det här fallet är det faktiskt så att upphandlingsjuridiken, upphandlingsrätten säger så här att ja, okej, ni vill samverka om ekonomiadministration eller samverka och samverka förresten. Ni tänker köpa ekonomiadministration från den större kommunen. Jajamän, säger man, det får vi numera för det står i kommunallagen. Men så det står inte i upphandlingsregleringen. Utan alla köp mellan kommuner, allt som kan mätas i pengar, är upphandlingspliktigt. Det är inte konstigt än så. Men, gud ske pris, det finns några undantag. Gör det. De är inte många. Det första undantaget är myndighetsutövning. Man behöver inte, som tur är, upphandla myndighetsutövning. För då skulle man, om inte annat, bryta mot regeringsformen. Det här har vi i expertgruppen och jag slagits om rätt så mycket. Varför ska man inte upphandla myndighetsutövning? Och till slut så sa jag att vi struntar i det. Det här är ingen rapport som handlar just om myndighetsutövning och upphandling. Utan vi kan väl konstatera att man inte behöver upphandla myndighetsutövning, rätt upp och ner bara. Sen hur man ska dra gränsen för när myndighetsutövningen upphör och inte upphör, ja, det är en annan fråga det. Sen har vi till Karl, tänker vi inte bry oss om idag, intern upphandling, framförallt kommunala bolag. Och så har vi det här fantastiska Hamburg-undantaget, samverkansundantaget. Och det här är något som har utvecklats från EU-domstolen. Som svar får man nog säga på ett behov från medlemsstaterna att men snälla någon, ska vi upphandla allting verkligen? Nej, det är klart, allting ska väl inte behöva upphandlas. Och i princip kan man säga så här, det handlar om offentliga aktörer, kommuner, regioner, staten kan, om de har ett gemensamt mål, gå in och samverka utan att upphandlingsplikt uppstår. Det är en kort sammanfattning. Så där har vi alltså ett finfint undantag som skulle kunna göra att upphandlingsregleringen fungerar tillsammans med kommunallagen. Men hur ser då det här Hamburg-undantaget ut? Ja, det kan man fråga sig. Men först får man ställa sig den här allmänna frågan. Men är det så hemskt att upphandla då? Varför vill ingen upphandla för? Ja, det här uppfattas av många myndigheter som är väldigt krångligt, tidsödande. Och det i sig förtar hela poängen med avtalssamverkan, för det skulle ju vara lätt. Det var det som var poängen med avtalssamverkan, att det skulle vara väldigt, väldigt enkelt. Och om vi då konstaterar att okej, vi ska samverka, men det kräver en upphandling. Ja, då blev det ju inte enkelt och ännu värre. Det är ju inte säkert att den anbudsgivare som vinner var de som man ville samverka med. För vi vill ju samverka med de här grannkommunerna. Och så kommer det in någon annan från vänster, ett privat företag, som säger att vi kan göra det här mycket bättre och mycket billigare än vad de kan. Det är därför vi inte vill upphandla. Sen finns det säkert många andra anledningar till varför man inte vill upphandla. Det finns ingen myndighet i Sverige som säger att jo, när upphandlingsregleringen kom så har den blivit mycket billigare för oss att upphandla. Det tror jag inte. Uppsala universitet har 20-25 upphandlare anställda på helårsbasis. Ni kan ju tänka bara vad de kostar. Så att det är nog svårt att säga att upphandling i det enskilda fallet i alla fall leder till billigare. Sen på sikt kan det leda till en bättre värld, absolut. Men där är vi nog inte än. Nu ska vi titta på det här då. Hamburgundantaget i upphandlingsregleringen. För man har alltså implementerat då EU-domstolens praxis. Det här är inte så länge sedan de här reglerna kom. Och vi ska inte fördjupa oss i lagtexten. Men om man tittar i första punkten där. Den här lagen gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlade myndigheter om, och så tittar ni längst ner i första punkten, för att uppnå myndigheternas gemensamma mål. Alltså det handlar alltså då om offentliga aktörer, upphandlade myndigheter. Man har ett gemensamt mål och så samverkar man runt, samarbetar så det här runt det, då behöver man inte upphandla. Och det här kan ju tyckas i och för sig relativt klart och tydligt, men bara en sån enkel sak, vad är ett gemensamt mål då? Det är någonting som jag har funderat väldigt mycket på när jag skriver det här. En bättre värld, det är ett gemensamt mål. Och det målet har väl nästan alla myndigheter på något vis. Och så där kan man liksom halka ner hela vägen, och var drar vi gränsen någonstans för det här gemensamma målet? Det har vi ingen aning om faktiskt. Om vi tittar på själva EU-domstolens praxis. Så ni kan inte ana hur många gånger jag har varit nära och tryckt på delete när jag har skrivit den här rapporten. För vad det här kokade ner till är en spik. Jag har alltså kokat soppa på en spik. För det finns bara 5 rättsfall från EU-domstolen. 3 av dem säger att det här är inte Hamburgundantaget. Och 2 av dem säger, jo titta här ska ni få se. Och det första är ju själva Hamburgdomen. Och den handlar om samverkan inom sophantering. Och om ni läser svenska kommentarer till Hamburgundantaget, läser ni upphandlingsmyndighetens utredning om Hamburgundantaget, alla analyser, så att jo, man kan samverka om, till exempel, säger man lite järvt, sophantering. Ja, men har du inget annat exempel? Nej, det vet vi faktiskt ingenting om. Och det är just det som är kruxet, att vi vet liksom ingenting mer än så. Utan vi har det här exemplet sophantering som då alla tillsynsmyndigheter och andra har liksom hakat upp sig på. Men vi vill ju samverka om mer än sophantering. Hur som helst, det här första punkten, det är det gemensamma offentliga målet. Ingen upphandling behövs. Det ska vara verklig samverkan, inte bara köp och sälj. Ja, det står ett frågetecken där, säger ni. Kanske, för det kan vara så att den senaste domen öppnar upp för att man kanske bara kan köpa och sälja. Men jätteviktigt, inga privata aktörer får gynnas. Det är otroligt viktigt. Och det där är svårt. För det är klart att om den privata aktören är en del av samverkan, ja, nej, det går inte alls det. Men man kan ju som privat aktör gynnas på ett kanske indirekt sätt. Hur blir det då? Funkar det? Ja. Och som sagt, Hamburgdomen handlar just om samverkan inom sophantering. Det här var då Hamburg som hade byggt en jättestor sopförbränningsanläggning. Och så ville de små kommunerna runt omkring köra dit sina sopor helt enkelt. Och så skrev man ett samverkansavtal som handlade om det var nog en verklig samverkan, för att man sa att ja, men när resurserna brister i Hamburg, ja, då kommer en kranskommun och hjälper till med insamling av sopor. Och så skulle alla ägna sig åt forskning och utveckling av sophantering också. Och det låter sig sägas på ett papper, men så såg det ut i alla fall. Och det konstaterade EU-domstolen att nej, men det här är, alltså det här är då ett nytt undantag som man kommer fram till att det här är bra. Det här är offentliga aktörer som samverkar runt ett gemensamt mål. Men då är ju då det stora problemet, hur kan vi då placera in det här i våran svenska karta? När jag satt och skrev den här rapporten så hade jag sån oerhörd tur. Sommaren 2019 så kommer det ju till rättsfall. Ja, och det här är pinfärskt kan man inte säga, men det är ganska pinfärskt. Och här är det väldigt tydligt att domstolen öppnar upp på ett helt annat sätt. Det känns som de har, liksom, har en helt annan syn på samverkan. Man ska komma ihåg alltid när vi pratar om det här Hamburg-undantaget att det är ett undantag. Det ska ju tolkas restriktivt i förhållande till upphandlingsregleringen. Så vid minsta tvekan så får man säga att nej, men då är det nog upphandlingspliktigt i alla fall. Det är så juridiken fungerar. Men här tycker då åtminstone jag mig se att man öppnar upp ganska tydligt mot mer samverkan. Och det här handlar om programvara inom räddningstjänst. Det är inte så intressant. Man säger för det första så att nej, men det är nog inte så, säger domstolen, att alla måste bidra. Alltså, det måste inte vara en samverkan på det sättet. Att alla liksom hjälps åt och kör de här sopbilarna. Nu har det inte sopbilarna, utan det utveckling av programvara. Alla behöver inte vara med i samma omfattning. Det behövs inte alls. Bara man uppfyller det gemensamma målet. Och sen svarar de på en viktig fråga. Man säger att så kallad stödverksamhet, alltså all personal, lokaler, all typ av administration som ingår i den här samverkan är helt okej om de bidrar till att uppfylla det gemensamma målet. Och det gör de ju naturligtvis. Så att stödverksamhet kan numera väldigt tydligt ingå, men bara inom ramen för det här gemensamma målet som samverkan rör. Och sen så skjuter man tillbaks frågan om huruvida en privat aktör hade gynnats i just det här fallet. Det vill man inte ta ställning till, utan man vill bara utveckla den här Hamburg-samverkanstanken. Och så säger man ytterligare en sak som inte står där. Och det är att även frivilliga uppgifter för offentliga aktörer kan vara ett gemensamt mål. Och det är ju otroligt spännande för de svenska kommunerna som har ett jättestort fakultativt område. Sen är frågan hur långt kan man dra det där? Vi har ju till exempel en kompetens i den här lagen om vissa kommunala befogenheter som handlar om turism. Kan man verkligen säga att det skulle kunna vara ett gemensamt mål att tre kommuner går samman och bygger ett stort jäkla nöjesfält? Jag är inte säker på att EU-domstolen skulle säga att ja, men det där är nog ett allmännyttigt gemensamt mål. Det betvivlar jag starkt. Men var gränsen går, det vet vi inte riktigt. Men det är spännande att konstatera att jo, men visst är det så. Jag skulle nog säga att det mesta som ryms inom andra kapitlet kommunallagen borde man kunna samverka om. För det handlar ju just om allmännyttiga uppgifter som ska komma kommunmedlemmarna till del. Så det tror jag. Men vi vet inte riktigt. Rättsläget är ju ganska oklart. Det hoppas jag att ni har förstått. Och det är inte bara EU-domstolens fel. Dels är ju de här reglerna i kommunallagen, de är ju pinfärska. Så vitt vet jag har ingen domstol prövat de här frågorna alls. Konkurrensverket har inte ryckt till och hoppat på en kommunal avtalssamverkan och sagt att det där är egentligen en otillåten direktupphandling. Så vitt jag känner till. Så att vi befinner oss i en, vad ska man säga, en ny gryning för svenska kommunerna. Det har liksom hänt någonting nytt, men ingenting just har hänt, så vitt jag känner till i alla fall, inte rent rättsligt. Vad kan man nu samverka om då? Ja, och hur långt ska man gå i en sån här rapport? Hur långt ska man sticka ut hakan? Och det har vi diskuterat fram och tillbaks, fram och tillbaks. Jag hade en version som hette Rapport Radikal. Och den strök jag försiktigt, för då gick jag väldigt långt. Och här är jag väldigt konservativ, men likväl så är det en massa från upphandlingsområdet som säger att det där går alldeles, alldeles för långt. Vi kommer aldrig bli överens, men det spelar ingen roll. Det är ju som med jurister, att man kan liksom nästan aldrig ha rätt som jurist. Det är därför det finns dubbelt så många jurister som det borde finnas. Alltså det vore ju mycket lättare om någon var oense, så kom juristen och sa att nej, men det är du som har fel och han har rätt. Utan nu går vi två jurister, så går vi till domstolen istället. Det är därför det finns så kanske mycket jurister. Men det är därför det är väldigt sällan svårt att säga att jo, men så här är det. Ja, kanske. Men i slutligen handlar det om att högsta förvaltningsdomstolen ska sätta ner foten. Och det kommer de naturligtvis att göra. Men väntar vi på ett kommunalbesvär som ska letas upp till HFD, så har vi då en tidshorisont på, om jag törs uttala mig utan att få en sten i huvudet, men inte mindre än 3 år i alla fall. Det har du aldrig jag varit med om. Och det är ju, och skulle vi börja idag så är det alltså 3 år dit. Och jag kan tänka mig att det tar några år innan vi får någonting sånt här prövat i domstolarna. Och dessutom skulle EU-domstolen kunna lägga en sten till. Men rättsläget är väldigt oklart. Men som ni ser, här försöker jag sätta ner foten mycket, mycket försiktigt. Administrativa tjänster, alltså det här går tillbaka på vad man önskade samarbeta om. Ja, så är det väl om det finns ett gemensamt mål att samverka runt. Alltså inte generellt, det kan man nog inte säga att vi köper all ekonomiadministration av er. Nej, men inom det här området, för just det här samverkar vi. Ja, det tror jag funkar alldeles utmärkt. Och så har vi det här myndighetsutövningen, socialtjänst och allt vad ni vill. Jättestora områden. Och där har vi naturligtvis intressanta gränsdragningsproblem. Vad är det som är myndighetsutövning och inte då? Men där tror jag redan idag att man har en massa avtalssamverkan också. Och jag är heller där eller något som har blivit överprövat. Då ska jag typ dra några slutsatser. Om jag kan. För det här är knepigt. Kan man då hantera personaladministration åt en mindre? Nej, inte generellt, men inom ett mindre samverkansområde. Det tror jag att vi kan vara rätt så säkra på. Och så inom myndighetsutövningen, hur är det där nu då? Ja, vi tror inte att det finns några upphandlingsrättsliga begränsningar. Men däremot sätter ju kommunallagen hinder. Vi får liksom inte sidesteppa nämnden och lämna över alltihopa. Utan vissa principiella grejer ska ju ligga kvar hos de förtroendevalda. Det kommer vi inte ifrån. Och det är ju naturligtvis bra. Det handlar ju om lokaldemokratisk legitimitet. Men till exempel juristtjänst inom ett specifikt område. Ja, det borde man kunna. Inte juristtjänster speciellt, alltså generellt. Men kanske inom vissa specifika områden som präglas som myndighetsutövning. Det tror jag nog att man kan säga med en viss säkerhet i alla fall. Och inget ont som inte har något med sig eller tvärsom. Inga möjligheter som inte har risker såklart. Lokaldemokratiska aspekter finns det, och det skriver man om också i propositionen. Att här får ju då politikerna vara ganska försiktiga ändå. Hur mycket vill man lägga ut nu då på en annan kommun? Kan man verkligen säga att ja, vi ser att man inte kan gå på gatorna, men det beror ju på att Västerås inte har varit här och plogat än. Vi har liksom lagt bort det här till någon annan kommun. Det tror jag inte att man som kommunpolitiker liksom, man måste kunna titta sina väljare och kommunmedlemmar i ögonen och säga att jo, men vi har fortfarande kontroll över den här kommunen. Och sen vissa saker har vi lagt ut både på entreprenad och på avtalssamverkan. Det kan ju också leda till att kommunmedlemmarna helt enkelt inte vet att de ska vända sig. Är det nu Västerås som sköter snöröjningen i Stockholm? Är det dit vi ska ringa och klaga, eller hur funkar det här? Så att det kan nog vara risker med det. Men det tror jag de flesta kloka politiker förstår. Att vissa saker kan man lägga ut eller samverka om. Och vissa saker passar inte alls att samverka om. Men det är inte juridik, utan det är gott omdöme och ingenting annat. Och sen är det naturligtvis så att de privata aktörer som har servat den kommunala sektorn inom vissa områden kan ju slås ut. Så är det ju. Därför att nu samverkar vi om det här. Nu köper vi ekonomiadministration här istället för att köpa av det här privata företaget. Sen kan man ju diskutera hur stor risken är. För stora delar av Sverige präglas av att det finns ju liksom inga... Många Norrlandskommuner som går ut i upphandlingar, de får ju inga svar alls. För det finns inga privata alternativ. Och där är nog risken ganska liten för att man slår ut dem. Men det här blir ju en fråga för framtiden och kanske konkurrens... Verket. Det här var översiktligt om rapporten, och ni får naturligtvis läsa den om ni vill. Vissa säger att den är för försiktig och andra säger att den är tokradikal och dessutom helt fel. Och det får stå för dem. Men det sista som man kan ställa sig frågan, det är ju, ja men hur gör man nu då? När rättsläget är så här oklart och samtidigt får man en räkmacka av lagstiftaren. Titta här, vilka möjligheter som öppnas upp här nu då? Ja, men vi vet ju inte vad det är som gäller. Nej, just det. Och då har vi pigga kommunpolitiker som säger, herregud vad skönt. Vi vet inte vad som gäller, full fart framåt, det är bara att köra. För vi kan inte göra fel i alla fall. Och det är ju sant. Det är helt omöjligt att göra fel när ingen vet vad som är rätt. Och sannolikheten att drabbas av någon typ av sanktionsavgift av Konkurrensverket, ens när de är på sitt sämsta humör, den är ju minimal eftersom ingen vet vad som är rätt. Och då utgår inga sanktionsavgifter, det kan jag nästan lova er. 500 spänn sätter jag på det. Eller ska man avvakta som väldigt klok och konservativ kommunpolitiker och säga, vi vet inte vad som gäller. Så vi väntar och ser när rättsläget har klarnat. Och då kommer ingenting att hända i den kommunen på ganska många år på det här området. För rättsläget, det klara rättsläget, det ligger 5, 6, 8 år framåt i tiden skulle jag säga. Om som sagt, dels väntar vi på HFD som ju inte har, nu får jag snart en sten i huvudet igen, men som ju inte har levererat några svar vad gäller kommunalkompetensen 2006. Och är det liksom den takten vi har, då får vi verkligen vänta på det här. Så att jag tror att den försiktiga mellanvägen som den kloke förtroendevalde och högre kommunala tjänstemän väljer, det är ju att man går framåt och så tänker man efter för varje steg man tar. Och jag gissar att det är så man gör i kommunal verksamhet nästan jämt. Det är för att, om vi ska vara helt ärliga, det är ju inte bara kommunala avtalssamverkan som är oklart. Det mesta skulle jag säga rent rättsligt i kommunal sektor är väldigt, väldigt oklart. Och den oklarheten, det har ju kommunerna levt med åtminstone ett halvt sekel. Men det går ju ganska bra ändå. Och när de gör fel, då kommer jag i Dagens Nyheter och säger att nu har de gjort fel igen. Tack.
Tack så mycket för detta. Jätteintressant föredragning. Jag kan ju inte låta bli att nämna att jag har ju faktiskt varit i ett tidigare liv trafikdirektör i Stockholm och faktiskt haft hand om snöröjningen i Stockholm. Det hände att jag faktiskt längtade lite för att lägga ut det på entreprenad till Västerås kommun istället kan jag säga. Men som sagt, framåt med eftertanke. Vi gjorde aldrig det och det kanske var lika bra. Men med detta sagt så ska vi nu få en kommentar. Först från Helena Linde som är förbundsjurist på SKR. Välkommen.
Så mycket. Så vet jag vad jag heter också. Först så vill jag säga att det är inte alltid kommunal sektor som är oklart, Olle. Det är väldigt mycket som vi vet hur man ska göra. Så är det. Men jag vill i alla fall börja med att tacka ESO för att ni har tagit det här initiativet till det här projektet. För förutsättningarna för samarbete mellan kommuner regioner är en oerhört viktig pusselbit för oss. För det behövs också mycket stöd i utvecklingsarbetet kring hur man ska använda det här nya verktyget som ligger i generell avtalssamverkan. Vi har inte varit utan möjligheter att samverka tidigare. Det har ju funnits i speciallagstiftningen en del sådana brygger för avtalssamverkan. Men den här generella möjligheten öppnar ju någonting nytt för oss. Och det kräver väldigt mycket utvecklingsarbete. Och där är ju den här rapporten en fin pusselbit. Så det vill vi särskilt tacka för från SKRs sida. Och så vill jag tacka dig, Jule, för att du har kört på här. Det här, jag förstår att du har liksom vilat över delete-knappen några gånger i det här jobbet. För det här är ju otroligt svårt att skaffa sig den här överblicken av en sån mångfaldssektor som den kommunala sektorn är. Nu får jag skäll här. Så där blev det bättre då. Tack. Jo, när man tittar ut över kommunal sektor och ser de stora skillnader som ligger mellan de allra minsta kommunerna i de allra svagaste områdena och så såna här muskelkommuner som Stockholm till exempel. Det finns många andra muskelkommuner också. Ja, då förstår man ju att förutsättningarna gör att väldigt många har stora behov av att samarbeta för att lösa sin uppgift. Men jag är i alla fall väldigt tacksam för de slutsatser som du har dragit här. Att du ändå öppnar för ganska stora möjligheter till kommunal avtalssamverkan. Och även om du har den där lilla brasklappen om att upphandlingsområdet är oklart, så har du i alla fall kommit en liten bit till på väg. Jag måste också konstatera att vi på förbundets sida möter väldigt stor osäkerhet bland våra medlemmar kring vad som faktiskt gäller här. Och jag kommer tillbaka lite till det utvecklingsarbete som vi har gjort. Men hur långt räcker egentligen det här samverkansutrymmet? När övergår en samverkan till att bli ett rent tjänsteköp som kräver upphandling? Det är en fråga som jag har tänkt väldigt mycket på. Men nästa talare på listan, en av våra främsta experter på det här området, kommer jag att lyssna med stort intresse på. För det här är ju... Så jag lämnar till Helena att knäcka de svåraste frågorna och avstår från det djupaste vattnet på det här området. För vi har bättre guide där än jag. Men lite måste jag ändå säga. Eftersom du tar upp det här med upphandlingsområdet som det allra svåraste. När det gäller myndighetsutövning så är det ju, så att säga, i min värld helt okontroversiellt faktiskt att använda det utrymme som generell avtalssamverkan ger, inte fullständigt. Det finns ju begränsningar i socialtjänstlagen till exempel av det som ska handläggas på nämndnivå. Det kan man inte lämna. Man kan bara delegera till tjänstemän på myndighetsområdet det som är delegerbart. Och det är ju ingenting man ska kunna köpa för pengar ens en gång. Vem vill leva i en stat där man köper offentlig makt för pengar? Det tror jag inte många av oss ställer upp på. Så att myndighetsutövning är utanför det upphandlingspliktiga, det tror jag vi kan bara dra som en sån linje. Sen när det gäller vad som är offentliga tjänster och vad som kan göras inom ramen för Hamburgundantaget, det är naturligtvis mycket, mycket mer komplext. Men du har ju ändå kommit fram till att det finns mycket på det personaladministrativa, när det gäller administrativa tjänster, fastighetsförvaltning, säger vi, ska kunna ingå i det här området som vi kan avtalssamverka om. Och det är ju naturligtvis en väldigt värdefull slutsats för oss. För när vi tittar på vad som kan stärka de mindre kommunernas förutsättningar och klara sin kärnuppdrag, då är det just liksom starka förutsättningar att klara, alltså den administrativa förmågan är en synnerligen viktig aspekt. Vi kan också titta lite grann på de andra behoven som vi ser. Om man är en liten kommun, då behöver man nog kunna ta hjälp av sin större granne i en lite större utsträckning än vad den stora grannen kan ha förutsättningar att hjälpa den lilla. Men det är en sån situation som man ser. Man ser grannskommuner som faktiskt verkligen skulle kunna ha en enorm nytta av att få hjälp och stöd av någon i den större organisationen. Vi kan också se att det finns en del såna här vertikala samarbeten som man skulle kunna ha stor nytta av. Ett exempel som redan finns idag, men där det fortfarande fattas några pusselbitar, handlar ju om lantmäteriverksamheten till exempel. Där finns det ju en möjlighet för regeringen att ge vissa kommuner tillstånd att hantera lantmäterifrågorna lokalt som en kommunal lantmäterimyndighet. Men man får inte samverka med sina grannkommuner om det. Det vore kanske inte så tokigt om man kunde öppna den möjligheten för just förutsättningarna att snabba upp planeringsarbetet med hjälp av fastighetsbildningsverktyget så att säga. Det skulle göra stor skillnad. Så det är en sån fråga som vi driver. Men där är vi inte än, därför att där finns det speciallagstiftning som liksom sätter upp staketet. Man kan titta på andra såna här vertikala situationer där man kan göra en del med samverkan, eller inte bara en del, där man kan göra mycket med samverkan. En het potatis i sammanhanget är ju till exempel kommuners samarbete i förhållande till de insatser som ligger på staten hos Arbetsförmedlingen. Där kan ju kommunala insatser tillsammans göra en enormt stor skillnad. Så det där är ett viktigt område för oss. Men där är väl kanske svaren i tebladen än så länge. Vi har väl inte hela svaret på den frågan. Det finns andra ingångar i din rapport som jag tycker är intressanta också, Olle. Och det handlar ju om det rent kommunaldemokratiska. Du säger att, så att säga, man kan se framför sig att samverkan kring en ganska enkla och mindre projekt är lättare, lättare att lösa än de stora projekten. Därför att då får man så mycket längre till politiken. Men jag tror att man kan, eller tror, jag vet att vi har ju utvecklade samverkansytor för alla de projekt som vi driver i en kommun mellan politik och förvaltning. Den här relationen mellan tjänstemän och förvaltning är ju en så att säga en nyckel till en framgångsrik kommun, så att man etablerar helt enkelt sådana samverkansformer eller samrådsformer mellan politik och förvaltning. Så inte ens de stora projekten skulle jag säga att man av kommunaldemokratiska skäl har skäl att ta ner skylten för, så att säga. Därför att det är inte en fråga så mycket om de formella förutsättningarna kring avtalssamverkan, utan hur man riggar det i sin egen miljö, så att säga. Så jag tror att det finns mycket man kan göra där. Sen måste vi, eftersom nästa år hos oss är självstyrelsens år, så måste jag ju säga också att det här att vi får och kan och vågar använda det här verktyget avtalssamverkan är en väldigt viktig självstyrelsefråga. För om man kan lösa sina uppgifter med rimliga samarbeten som man kan kontrollera och styra över, så kan man ju också behålla det lokala politiska inflytandet. Och då blir det här verktyget faktiskt också en viktig möjlighet att bibehålla ett starkt självstyre. Och det är väl det som gör att Sverige löser uppgiften, så att säga. Du har haft ett jättesvårt jobb här, Olle, för att det finns ju så hemskt många olika saker som man skulle vilja kommentera här. Men en sak som jag skulle säga, vi vill inte ha en personaladministrativ myndighet i hela Sverige. Det tycker vi är jättedåligt, det vågar jag säga, utan något mandat alls hemifrån. Men däremot att vi kan, så att säga, komma längre. Det vill vi gärna se. Vi har på förbundet tagit fram en del sån här stödmaterial också för de kommuner som vill gå fram. Då är det särskilt nischat på myndighetsområdet. Och då ska jag säga, det är inte heller ett lätt område att samverka kring. För det finns en liksom solfjäder av saker som man verkligen behöver tänka på då. Det handlar om allt från arbetsmiljöansvar till vad händer med revisionsansvaret när man lämnar över en uppgift i avtalssamverkan. Hur riggar man ett avtal? Vad är det man behöver tänka på när man har två offentliga aktörer som står mellan varandra för att hitta en bra lösning? Och de två rapporter som vi har tagit fram och som ni hittar på hemsidan, där det den första handlar om tillsyn och prövning, och det är ju på områden där man haft ett utrymme för avtalssamverkan tidigare men nu kommit till en mer likformig och bättre lösning, skulle jag säga. Och sen så har vi tagit fram en som handlar om samverkan inom socialtjänsten, och här finns det ju ett jättestort samverkansbehov, för att bara fatta de här delegeringsbara myndighetsbesluten, det är ju en det är liten pusselbit i det sammanhanget egentligen. För det handlar ju om att man ska ha tillgång till den socionomkompetens som ju kan vara hur nischad som helst beroende på vad man behöver adressera. Eller jurister eller teknisk expertis på tillsynsområdet till exempel. Att man kan samverka kring den typen av förvaltningskunskap, det är ju väldigt viktigt för en bra och rättssäker myndighetsutövning. Så, från SKRs sida så får vi säga att vi är nöjda med din rapport, Olle. Och tacka så mycket för den då. Men inte en myndighet då. Tack så mycket.
Tack så mycket Helena Linde från SKR. Vi ska få en kommentar till från Helena Rosén Andersson som är justitieråd på Högsta förvaltningsdomstolen. Och sen så tror jag att vi gör så att Olle får en chans att kommentera på kommentarerna, men det kan vi sen ta samlat efter båda kommentarerna om det är okej. Okay. Då gör vi så. Välkommen.
Du har den här. Bra. Jag vill också börja precis som Helena för att tacka för att ni har genomfört det här projektet och tacka för att jag får vara här idag och kommentera rapporten. Jag tycker rapporten är välskriven och välbalanserad. Jag gör några kommentarer och jag vill själv vara försiktig förstås eftersom som Olle säger det saknas praxis. Och det är väl bland annat min domstol som kan komma att utforma den framöver. Och jag vill inte säga något som gör att jag jävar ut mig. Och av det skälet inte få vara med i ett sånt intressant mål som det skulle kunna gälla när det gäller avtalssamverkan. Men jag tycker ändå jag kan säga, även om jag vill vara försiktig nu, Olle, då, så tycker jag att jag tycker absolut inte rapporten är radikal, som någon har sagt. Utan jag tycker tvärtom välbalanserad och kanske lite försiktig. Jag tycker dessutom att förordet är ännu mer försiktigt. Men med det sagt, så att då vet ni liksom åt vilket håll jag drar. På ett övergripande plan då bara. Det här genom att man öppnar i kommunallagen och upphandlingsregelverket då genom kommunal avtalssamverkan. Ja, då har man ju, då är det ju faktiskt möjligt inom regelverkets ramar. Det är ju bara att slå upp öppna dörrar. Något som du nämner i rapporten, Olle, det är ju också vår dom från Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2021 referat 35. Alltså inom en och samma juridiska person, där får anskaffningar ske utan att upphandlingsregelverket överhuvudtaget är tillämpligt. I det fallet gällde det två statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen som ingår i en och samma juridiska person, staten. Men det är inte det vi talar om här, men det är ändå bra att ha det som en rättslig bakgrund. Är man i det inom en juridisk person, då kommer du aldrig in i upphandlingsreglerna och kommer inte till Hamburgundantaget överhuvudtaget, utan det är utanför regelverket. Men när det gäller då anskaffningar mellan minst två eller flera skilda juridiska personer, ja, då kan det vara fråga om att upphandlingsreglerna är tillämpliga om det är en anskaffning av en vara, tjänst, bygg, entreprenad mot ersättning. Och då får man se, ja, ska jag upphandla som huvudregeln är eller kan jag tillämpa ett undantag? Och när det gäller det här Hamburgundantaget som du kallar det, eller det horisontella undantaget har man tidigare talat om också mellan upphandlande myndigheter. Ja, då är det en möjlighet att direkt upphandla mellan myndigheterna utan att tillämpa reglerna i övrigt. Det har vi förstått. Jag håller med dig om att rättsläget är ju fortfarande oklart med hänsyn till att det saknas vägledande avgörande på svensk botten just vad gäller det här undantaget och även när det gäller till kall undantaget, den interna upphandlingen. Men det finns ändå relativt god vägledning som jag tycker att du har fångat väl här genom EU-direktiven och den svenska regleringen och EU-domstolens praxis. Och så gör jag några inledande kommentarer när det gäller den upphandlingsrättsliga delen då. Precis som Helena så säger jag att vi kan städa bort det där med myndighetsutövning. Det är utövandet av offentlig makt och det ingår, det är tjänster av icke-ekonomiskt intresse. Det regleras inte av upphandlingsdirektiven så att det regleras inte heller av upphandlingsregelverket. Utan det som är intressant är att titta på vad är det då som vi kan, vad som kan omfattas av Hamburgundantaget, horisontella undantaget. Ja, det är ju någonting av den övriga kommunala verksamheten. Och när jag säger kommun menar jag ju givetvis även regioner. Förenkla framställningen här. Kort upprepa vad du har sagt, Olle, här då. Det är frågan om ett samarbete. Det är 3.17 i den svenska LOU. Det finns ju liknande regler i de andra lagarna. Ett samarbete som ska gemensamt avse ett allmännyttigt mål. Det ska vara kopplat till allmänintresset. Och man får inte utöva mer än 20% av verksamheten på den öppna marknaden i samarbetet. Det vill säga att ingen privat aktör får heller gynnas av det här. Skulle man gynna en privat aktör, då är det inte bara någonting som strider mot upphandlingsreglerna utan riskerar att strida bland annat mot statsstödsreglerna som vi ju inte talar om här och som kan vara minst lika svårt som upphandlingsreglerna som vi sa inledningsvis. Det är också sånt där, det är inte bara GDPR och upphandling, det är statsstöd också. Och ofta kommer det i ett helt paket där. Nej, men jag tycker man ska bära med sig som utgångspunkt att det här horisontella undantaget, det har ju domstolen, EU-domstolen tagit fram för att det ska vara möjligt att inom ramen för sådana avtal och samverkan kunna utföra ett offentligt åtagande som om det hade varit i egen regi. Och göra det möjligt till skillnad från det som är kommersiella kontrakt på en konkurrensutsatt marknad som ska upphandlas. Det är ju det som Hamburgundantaget försöker hantera, precis som Tekallundantaget som är det vertikala när man köper till exempel från sitt kommunala bolag. Och jag tycker det är viktigt då att konstatera det här som nu ändå kommer fram genom de här 5 domarna och särskilt det sista målet från EU-domstolen. Att det räcker att samarbetet syftar till att det ska uppnå organisationernas gemensamma mål. Det behöver inte avse offentliga tjänster som sådana utan det kan omfatta en verksamhet som då är underordnad utförandet av det här. Det är väl bra att det klargörs. Men det ska vara då organisationernas gemensamma mål. Det förstår vi. Det står i rekvisiten i den svenska lagen också. Men det ska vara då. Då kan man tänka sig att då omfattas alla typer av verksamheter som hänger samman med myndigheternas ansvar som de har anförtrotts obligatoriskt eller åtagit sig det frivilliga. Det vill säga det som är det operativa ansvaret och kärnverksamheten. Alla typer av verksamheter som kan inordnas av detta kan omfattas av det här horisontella undantaget. Ja, vilken typ av samarbete kan man tänka sig då? Ja, givetvis ska det vara kompetensenligt för alla aktörer. Är du utanför din kompetens så kan jag även trigga andra regler. Men vi förstår här också, det är inte bara den obligatoriska kommunala kompetensen utan det även den frivilliga kan omfattas då. Och sen är bara frågan, hur långt kan man gå? Är det alla typer av frivillig verksamhet? För det är väl så att den frivilliga kommunala kompetensen, den har liksom utvecklats i praxis. Det blir kommunal kompetens när man frivilligt utför det. Och det är klart att det finns en gräns någonstans där upphandlingslagstiftningen inte accepterar det, där man är ute på den kommersiella marknaden. Och det vet vi inte ännu då för svenskt vidkommande var den gränsen går. Men vi kan konstatera att kommuner kan ju idag samverka i kommunalförbundsform genom utbildning, räddningstjänst, näringsfrämmande åtgärder och vård och omsorg. Varför ska man inte kunna samverka då i avtalad form? Varför ska man behöva bilda ett kommunalförbund? Man kan också samverka då med Tekallundantaget i bolagsform. Och både det här Tekallundantaget och Hamburgundantaget syftar ju just till att göra det möjligt att utföra det som jag hade kunnat göra i egen regi själv. Men jag gör det på ett annat sätt bättre i en liknande intern situation som inte egentligen ska påverka konkurrensen på marknaden till mer än 20% då, max gör det så. Så att jag tycker man ska titta på de här andra möjliga samverkansformerna också för att se vad är det som gör att det är så märkligt att samverka i avtalad form då när jag har de här andra teoretiska möjligheterna till en organisatorisk samverkan, aktiebolag, kommunalförbund eller nämnd. Ja, vad kan vi säga när det gäller det horisontella undantaget? Ja, det ska vara fråga om ett samarbete, det har vi sagt. Det ska inte vara ren kostnadstäckning, köpa, sälja tjänster. Då får man backning i domstolen om det bara är det från den ena till den andra. Och inte byta av tjänster utan det ska vara något samarbete då. Men det som jag tycker man kan dra slutsatsen utifrån rättsfallen här som du har redovisat, Olle, det är att det är både det obligatoriska frivilliga området och sen är frågan bara hur långt kan man gå. Men allting som kan anses allmännyttigt, som du säger Olle, i kommunallagen, det är rimligt att utgå från att det är en sån offentlig tjänst som omfattas av Hamburgundantaget. EU-rätten säger ju inte exakt vad som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse heller, utan det lämnar man till medlemsstaterna i större utsträckning att faktiskt bestämma. Och nu vill jag säga en sak när det gäller allmänintresserekvisitet då. Det är ju ett bredare EU-rättsligt begrepp. Det vet vi alla att det är ju möjligheten för medlemsstaterna att undanta, införa hinder mot fri rörlighet av till exempel tjänster. Då talar man om allmänintresset. Det framgår redan av direktivet. Så man ser att det här allmänintressebegreppet det kommer tillbaka flera gånger. Och nu kastar han sten Olle. Du säger att vi inte har sagt någonting i domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, om det här. Ja, men någonting har vi sagt. Inte om horisontella undantag, så där har du inte missat något rättsfall, utan det kan möjligen komma. Det som vi har sagt är två mål. HFD 2019, referat 65. Det var en fråga om en direktupphandling av telefonitjänster. Mängder med kommuner, 72 stycken, som direktupphandlade telefonitjänster när en ordinarie annonserad upphandling hade gått i stå. Då ansåg HFD att det här direktupphandlingen av telefonitjänster, det var ett trängande behov av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner för kommunerna. Det är inte exakt samma begrepp som allmännyttigt, men viktiga samhällsfunktioner. Så det var en upphandling som fick göras på grund av synnerlig brådska, och det var absolut nödvändigt med hänsyn till detta. Den ska man läsa, för det är liknande rekvisit. Är det synnerlig brådska, då är det direktupphandlingsskäl. Det var så samhällsviktigt att få telefonikommunikationstjänsterna på plats, eller telekommunikationstjänsterna på plats, att du kunde direktupphandla. Men ett annat rättsfall som handlar om samma rekvisit som vi har i horisontella undantaget, det är HFD 2019, referat 18. Där används begreppet allmänintresse när ett avtal som har förklarats ogiltigt ska förordnas bestå med hänsyn till allmänintresset. Där säger HFD, för det är lite svar på din fråga, att där var det fråga om kollektivtrafik som hade direktupphandlats genom att man hade justerat ett upphandlat avtal lite otillåtet, lite för mycket. Det var en fråga om kollektivtrafik i form av särskilda persontransporter. Det var sjukresor, färdtjänst och skolskjuts. Där säger HFD att samtliga dessa transporttjänster är allmänintressen, och avtalet skulle kunna förordnas bestå med hänsyn till allmänintresset. Så angeläget var det med sjuktransporterna. Så där har vi ju på det sättet tagit ställning till ett rekvisit allmänintresse på svensk botten. Nu klarade sig inte regionen i det fallet, för att det var ändå inte tillräckligt för att avtalet skulle bestå. Men principiellt hade det funnits en möjlighet. Nej, men de rättsfallen tycker jag man ska bära med sig, så det kan komma lite här och var. Och även EU-domstolens rättsfall på liknande rekvisit vad gäller upphandlingsregelverket måste man också titta på. För att lägga det där pusslet så blir det kanske inte lika otydligt för den enskilda kommunen eller för SKR när man ska jobba vidare. Vad är utrymmet på det horisontella undantaget? Även om jag håller med om att det fortfarande inte är så klart att man kan säga exakt det här omfattas och nu kan jag köra på den här riktningen. När det gäller stödverksamhet då, så håller jag med om att det finns ju stöd också här i domstolens praxis att inom ramen för att utföra en kärnverksamhet, så är det klart att stödverksamheten kan följa med där. Sen är frågan, kan du upphandla bara stödverksamheten som sådan? Ja, det finns både upphandlingsmyndigheten säger nej, förarbetsuttalaren säger nej, kommissionen har något tillkännagivande som säger nej. Men så har vi skälen i direktiven och lite domstolens praxis som kanske talar i en annan riktning. Så det skulle kunna visa sig, men det är ju en väldigt osäker, skulle kunna visa sig att du kanske kan upphandla stödtjänster också med stöd av Hamburgundantaget, eftersom det inom ramen för en större betraktelsesätt är ett mål med verksamheten, ett samhälleligt mål, så att det inte behöver kopplas just i det enskilda fallet till det. Men det som sagt var, det får ju praxis utvisa. Och även om det skulle vara så att alla typer av stödtjänster skulle kunna få upphandlas med stöd av Hamburgundantaget i sig, så kan det alltid finnas i det enskilda fallet vissa tjänster som ligger så nära den kommersiella marknaden att det inte är naturligt att koppla den till utövandet av offentlig tjänst och samhällsnyttan eller allmännyttigt intresse. Och sen vill jag också passa på, jag tror inte du har lyft fram det så mycket, Olle, men du nämner det när det gäller det sista målet ISE, men varken i Hamburgdomen eller ISE-målet så tar ju EU-domstolen ställning till det vertikala förhållandet. Alltså betalningarna till leverantörsbolaget. Om det är betalning till i ett vertikalt, här pratar vi om det horisontella, men om det är betalningar från kommunerna ner till ett bolag, Det låter ju kommunen, eller det låter ju EU-domstolen, den nationella domstolen, pröva. Skulle det vara betalningar från flera kommuner ner till en aktör, då träder ju det här till kallundantaget möjligen in. Är inte det tillämpligt, ja, då är inte de avtalen tillåtna, även om samarbeten mellan kommunerna är tillåtet. Så man måste ju se på helheten här. Ett avtal, Hamburgavtalet, det kan alltså vara tillåtet mellan kommunerna. Men avtalet till det här avfallsbolaget, börjar man betala där, tittar du på det avtalet, då kanske man säger det strider mot upphandlingsreglerna. Och det har vi ju haft upp här i Sverige i SYSAM-målen och liknande i lite olika vändor. Och jag ska också lägga till, då jag var inne på det förut, vi har statsstödsreglerna. Vi har också reglerna i konkurrenslagen om förbud mot offentlig säljverksamhet. Så kommunen måste ju också tänka på den delen och får inte gå in och gå i strid mot konkurrenslagen. Det räcker inte med Hamburgundantaget, utan det finns fler fällor att kunna gå i. Ja, nej, men jag tror jag nöjer mig med detta. Jag hade lite sammanfattning, men det var bara att upprepa vad han hade sagt. Utan jag tycker på något sätt det var det som Helena är inne på också. Att ska du testa området precis som du har testat området för frivillig kommunal kompetens, ja, då måste du ju börja testa det här med avtalad samverkan då. Det är lätt för mig att säga, som inte är företrädare för en kommun som kan åka på sanktioner. Så är det. Men det är ju enda vägen för att se var går gränserna. Och givetvis ska man göra det liksom trygga då med att man har gjort den utredning man behöver för att se att man är inom regelverkets ram. Kroka arm alltså, som Helena är inne på. Ja.
Tack så mycket för detta. Då ska jag först fråga, innan vi liksom tar upp allihopa för en liten paneldiskussion här. Olle, vill du kommentera någonting som Helena och Helena har sagt innan vi börjar med resten?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker Helena Rosén visade ganska bra på hur faktiskt komplext det är. Det var liksom det är hit och det är dit och det är kors och det är tvärs. Och det som är ett bekymmer för kommunerna, det är ju just om en överprövande domstol börjar liksom plocka isär de här beståndsdelarna här och där. Det är man inte riktigt van med, och det visar också komplexiteten i det här. Och sen det sista du sa, att det är lätt att säga. Förut inom pandemin brukar jag föreläsa om upphandling och hur man kan använda sig av upphandling för att till exempel fixa till en bättre värld och bättre miljö. Ja, då brukar jag säga åt de här upphandlarjuristerna, ni måste vara kreativa. Och då blir de jättearga. Och säga att ja, det är lätt för dig att säga. För det som händer att vi hamnar i domstol och så blir upphandlingen underkänd och så har vi inga grejer sen. Men det är ju nog, det är den enda vägen som finns att gå. Man måste vara kreativ och man måste våga, kanske inte utmana, men man måste få grejerna överprövade. Annars, alltså man får ta ett skott för de andra 289 kommunerna och säga att okej, vi prövar det här i domstol. För det är den enda sätten framåt. Det finns liksom ingen annan väg. Och det är som sagt lätt för både dig och mig att säga.
Tackar, tackar. Då ska jag väl komma upp här på scenen. Dels Helena Linde som vi redan har sett. Och dessutom Britta Flinkfeldt. Jag är inte på scen utan med digitalt. Och dessutom Johan von Sydow. Och Johan von Sydow är förbundsdirektör för Storstockholm. Och Britta Flinkfeldt är före detta kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog. Och då ska vi se om, just det, där ser i alla fall jag, Britta, på en digital länk. Och förhoppningsvis så ser även ni det snart. Ja, åtminstone här i salen syns det. Jag hoppas att det också syns för er, jag höll på att säga, hemma i tv-sofforna. Eller var ni nu befinner er när ni följer det digitalt. Då är det så här att vi ska be Britta och Johan att kommentera lite kort vad ni tar med er från rapporten. Frågor och lärdomar som ni har fått detta. Jag tror vi börjar med Britta.
Det är ju rätt mycket, och det är klart att vi pratar väldigt mycket om juridiken runt omkring de här frågorna. Men jag kan tycka att avtalssamverkan är ju ett steg i rätt riktning, absolut. För det var ju meningen att det skulle bli lite enklare för oss som kommuner. Och det är klart att det är stor skillnad på den pyttelilla kommunen som jag representerar eller den jättestora kommunen. Och tyvärr så är det ju så att oftast Och det är min upplevelse. Ofta så har man ju inte mina glasögon på sig, varken när man skriver lagtext eller när man gör sina utredningar. Och det kan jag väl önska ibland att vi skulle ha det på det sättet istället. För på sista raden, så det som vi vill, det är ju att de gamla ska ha det bra, att ungarna ska växa upp och lära sig det de behöver i skolan. Och då vill ju vi försöka göra det och få någon krona över till att göra någonting annat också. Och om avtalssamverkan skulle kunna vara den möjligheten, det verktyget, så är det åtminstone än så länge lite för krångligt. Vi har inga jurister i Arjeplog. Vi kan inte vara de där som Olle pratar om som ska testa lagstiftningen. Vi har inga möjligheter att göra sånt, utan vi får vänta och se om vi får hjälp på vägen.
Då lämnar jag över ordet till Johan von Sydow.
Tack så mycket, och jag tänkte börja med att tacka för en väldigt intressant och bra rapport och en intressant diskussion som ni har. Jag får ju jättemånga tankar kring det här. Jag ska prata bättre och närmare mikrofonen. Ja, det är bra. Tack för det. Jo, men det är intressant det Britta tar upp också kring det här. Är det här ett instrument som vänder sig i första hand till mindre kommuner där man har den typen av välfärdsutmaningar? Eller är det här också någonting som är intressant för större kommuner? Jag är då förbundsdirektör för de Stockholmskommunerna som är 26 i relativa termer ganska stora kommuner. Men när vi tittar på hur de faktiskt jobbar så ser man att det finns en hel del avtalssamverkan. Det har ju varit möjligt, dock inte med det här generella stödet som nu finns då, utan på andra sätt. Man väljer att samverka kring de här områdena som också Statskontorets rapport tar upp. Och det intressanta är ju att det ger en möjlighet, det skulle jag säga. För att ge fler verktyg i verktygslådan för kommunerna att kunna lösa sina uppgifter, det är nog det allra mest intressanta. Jag ska bara säga rent sådär anekdotiskt också. Jag har ju en bakgrund i länsstyrelsevärlden som förvisso är då en statlig myndighet. Och Helena Rosén, du nämnde kring det här med statliga myndigheter, är ju på sätt och vis undantagna från det här. Men jag vill bara nämna för er att det sker ju en omfattande samverkan mellan de 21 länsstyrelserna när det gäller köp och sälj av tjänster helt enkelt. Alltså att man liksom delar på kompetens, man har en hög grad av specialisering faktiskt. Ibland i stöd i koncentration som regeringen och riksdagen har beslutat i olika normer, men inte sällan på frivillig basis. Och det där är ju inte kontroversiellt ur ett upphandlingsrättsligt hänseende eftersom det är en inomstatlig transaktion. Men det finns onekligen en spegling till det vi pratar om när det gäller kommunala avtalssamverkan. Så jag stannar där.
Ja, alltså, och då är det så här, nu kommer jag liksom undra lite saker och så där. Jag tänkte inte jag skulle ställa frågor till någon speciell, utan ni får helt enkelt liksom känna er manade att men den där har jag någonting att säga om. Alltså, jag får nästan börja den här, jag hade tänkt spara det på slutet, men nu har ni nästan varit inne på det redan. Det, för en glad juridisk amatör som jag, som dock har arbetat i kommunal verksamhet ganska länge, så måste det upplevas ungefär som Britta var inne på, lite frustrerande att det inte finns mera vägledning att få. Och precis som Britta påpekade, särskilt om man är lite mindre i kommun, så är det ju lite kymigt liksom att vara den som säger att ja, vi ger oss på det här och gör någonting, och sen får vi veta om 3 år huruvida det här var lagligt eller inte. Och i värsta fall så får man sanktioner på sig, eller åtminstone till och med i bästa fall så är det åtminstone diverse sankkost som man har lagt på det. Hur går vi framåt? Alltså, är det så att vi borde liksom driva ett rättsfall och sist så hamnar det då hos HFD? Eller är det så att vi borde liksom inskrida och be lagstiftaren att förtydliga detta? Det här skulle jag gärna höra uppfattningen om. Jag ser att Helena Linde viftar direkt.
Ja. Jo, jag skulle väl vilja säga så här att det är i juristers värld som vi längtar efter praxisutveckling. Men i den verkliga världen så vill man ju verkligen inte att en viktig fråga ska hänga sig i avvaktan på ett avgörande som speglar en viss situation men kanske inte någon annans. Så att jag tror egentligen att den här typen av utvecklingsarbete som ni har påbörjat här och det man kan se framför sig i kommentarer, forskning, vad vi kan få fram av stödmaterial, det är väl det som ger säkerhet i sektorn, så att säga. Jag tror inte egentligen, jurist som jag är, att det är just praxisutvecklingen som svarar på alla våra frågor. För det blir bara vissa frågor som blir besvarade då, och det tar väldigt lång tid. Så vi får helt enkelt kavla upp armarna och göra det utvecklingsarbete som krävs.
Det såg ut som att även den andra Helena ville säga någonting om detta.
Ja. Tänk på mikrofonen, ska jag säga. Vad jag kände till så har vi inte fått upp något mål för att pröva om vi ska meddela prövningstillstånd när det gäller då det hamburgarundantaget. Men det kan ju komma. Men det är ju inte så att domstolen har sagt ej Peter, inte behov av vägledning i ett mål som har varit uppe. Inte som jag känner till. Sen tror jag inte på att ytterligare lagreglera. Utan det här upphandlingsregelverket är tillräckligt detaljerat lagreglerat. Mycket mer än det borde vara kan jag tycka. Men det är ju på grund av EU-direktivens detaljeringsgrad som det ser ut så. Så inte mer regler, lite mindre regler i så fall. Det kan ju underlätta att genomföra de här avtalade samverkan.
Ja, Johan.
Nej, men jag tänkte på en sak som Olle var inne på inledningsvis också kring det här att det finns olika rättsliga perspektiv som ibland verkar skrämmande för den kommunala beslutsfattaren. Du tyckte det inte riktigt så, utan det var min egen tanke. Det är GDPR, det är upphandlingsregler, det är olika typer av regelverk. Och det är klart att de där kan ju bli psykologiskt prohibitiva på något sätt. Va? Det vill säga att bara blotta hotet om att det kan bli föremål för en rättsprövning och att den är långsiktig, det kostar pengar och så vidare, kan ju verka avhållande. Så att ja, jag kan inte värdera om det ska ske någon självförändring i lagstiftning eller i praxis. Men man kan tänka på att i den kommunala verkligheten så är det ju väldigt mycket ett operativt beslutsfattande där man inte har möjlighet att liksom djupdyka och man har inte riktigt tålamodet heller i tid, tror jag.
Mm. Alltså, men om jag får komma in.
Ja, absolut.
Alltså då är vi ju tillbaka till det här också med tillgången till specialistkompetens. Olle skriver i rapporten att det krävs 150 olika specialister och idag sa han 200-300 och sanningen kanske ligger någonstans däremellan. Men jag kan räkna upp och namnge varenda stödperson som finns i Arjeplogs kommun och vi kommer inte att komma över 40 personer. Och då har de 2, 3, 4 områden som de tar hand om. Hela ekonomiavdelningen är kanske 4 personer och lönehandläggarna är 2. Om vi ska gå in i någon form av samverkansområden så, och plocka ut fraktiler av ekonomikontoret eller fraktiler av lönekontoret så blir det liksom bara tramsigt. Vi har inte de möjligheterna att jobba i en liten kommun. Och därför är det kanske så att för att komma framåt så behöver vi någonstans samla oss och ta hjälp av SKR och hitta någon form av klubben för testande av lagregler. Men att just de små kommunerna ska behöva göra det, vi som inte ens har pengar nästan till att sopa gatorna med, det blir ju helt barockt. Utan då behöver vi hjälp utifrån i sådana fall.
Ja, Olle.
Nej, det förstår jag precis. Du frågar vad vägen framåt är. Och det ska väl Helena Linde svara på. Det måste ju vara så att ansvaret ligger tungt på SKR i det här fallet. Det kommer man ju inte ifrån. Det är ju knappast därifrån det kommer, utan där måste ju liksom vägen framåt vara.
SKR vill egentligen inte ha mera begränsningar via prejudikat eller praxis.
Jag sa inte mera begränsningar. Jag sa
att
vi kan inte vänta på praxis. Det var det jag sa. Och du har ju rätt, Olle. Vi jobbar med det här. Ja. Och det är också ett prioriterat arbete att ta fram stödmaterial. Och det finns en del stödmaterial kring myndighetsutövning, tillsyn och kontroll, som jag sa. Men det här är ett stort utvecklingsområde. Det finns många saker att gripa sig an här, men vi jobbar på det.
Alltså, meningen var att det skulle blivit enklare efter 2018. Blev det ärligt talat? Alltså, det var ju det som var syftet med den här liksom, den revolutionerande omskrivningen av hur den kommunala kompetensen definieras. Känns det tryggare? Nu kanske jag mest tittar på de kommunala företrädarna. Britta skakar direkt på huvudet, ser vi här. Det blev inte enklare alltså. Aha. Okej, och ändå skulle vi inte gå tillbaka till lagstiftaren och be om förtydligande, tyckte Helena R.
Upphandlingsrättsligt.
Nej, okej, men i den kommunala,
ja,
i kommunallagen?
Det har jag inte riktigt överblicken över, om det behövs.
Du måste inte liksom...
Nej, utan det var det upphandlingsrättsliga, så jag tycker att det borde vara lite mindre istället för mer.
Tycker Ola att det blev enklare efter 2018? Det var i alla fall revolutionerande, men blev det enklare?
Jag tror, precis som Helena Rosén sa, alltså det här är ju... Det här är bara ett litet verktyg i den stora verktygslådan. Det ska man ju inte komma ihåg. Det är inte så att solen cirklar runt kommunal avtalssamverkan. Utan det finns ju mycket annat, både intressant och roligt. Och vi har ju kommunalförbund och gemensamma nämnder. Kruxet med det, som jag förstår det varje gång man gör en undersökning hos politikerna, som säger att ja, men det där tycker vi är så byråkratiskt och krångligt. Så det vill vi inte ha. Vi vill ha det här enklare kommunal avtalssamverkan. Ja, varsågod. Men det finns ett antal begränsningar som följer av annan lagstiftning. Och den lagstiftningen, den rår vi ju inte ens själva över. Utan det är ju EU faktiskt som råder över den. Så att där får vi ju snällt sitta och vänta på att EU-domstolen hostar till eller att någon åker och förhandlar jättebra så att vi blir undantagna från upphandlingsreglerna. Det kommer ju aldrig att hända, naturligtvis. Nej, om det blir enklare, det vet inte jag. Jag tror inte att man kan göra något i kommunallagen, för kommunallagen är väl glasklar, tycker jag. Så som den nya regeln ser ut, att ja, det här kan man göra. Ja, vad bra. Så att det är nog inte så svårt, utan jag tror att det stora spöket är ju den här upphandlingsregelverket som man inte riktigt kanske alltid vet vad man har, åtminstone inte från praktikers håll, att det liksom dyker upp det man minst anar när man öppnar garderob och så skriker man rakt ut. Det är så, tror jag, många praktiker uppfattar det, och det är lätt för många. Jag känner många jurister, jag jobbar ute på myndigheter, när man blir riktigt riktigt trött, då säger man nej, GDPR, så får man liksom slut eller statsstöd, eller det är framförallt de där tre otäcka sakerna. Så att jag tror på att den enda vägen framåt är SKRs väg. Jag tror inte det finns någon annan väg framåt. Och de stora, jättestora kommunerna, såklart.
Och Helena Hell vinkade där förut.
Ja, det är ju skönt att få höra att man är vägen framåt. Men jag tror, precis som du är inne på i rapporten här, Ola, att alltså, säga, ett måttfullt, ansvarsfullt steg framåt där man, att säga, inom de verksamhetsområdena man utvecklar det här verktyget också får möjlighet att tänka på alla de andra saker som man måste lösa i en avtalssamverkan. Det kan handla om sekretessgränser, det kan handla om arbetsmiljöansvar, det kan handla om väldigt en solfjäder av frågor som man måste ha tänkt igenom när man samarbetar utanför sin egen myndighetsgräns. Måttfullt arbete framåt där tror jag vi kan göra mycket, men att man ska, precis, mycket utveckling ska inte gå för fort, helt enkelt. När det här kom så sjösattes det ju som en stor revolution. Men jag skulle också vilja säga att jag tror i grunden inte att det är det. För som du var inne på, Johan, den här typen av samarbete har vi haft grundat på specialkompetens på många områden. Så att vi jobbar oss framåt.
Jag tänkte på det som du säger nu, Helena, det här med att skynda långsamt. Jag tror också att det är klokt, för att någonstans, vi vill inte ta risker, men ibland så hamnar vi också i skarpa lägen där vi måste ta risker. Och det vi har gått igenom och delvis går igenom fortfarande, nämligen coronapandemin, har ju visat behov på samverkan mellan, både mellan kommuner men mellan andra nivåer i samhället också, i den offentliga förvaltningen. Om man bara ska ta ett väldigt praktiskt exempel, när världsmarknaden påverkas när det gäller tillgång på personlig skyddsutrustning. Behovet uppstår av att liksom hitta andra lösningar, andra distributionskedjor. Och då är det ju väldigt knepigt om man då säger att upphandlingsregelverket på något sätt står i vägen för att låta kommunerna, i det här fallet, regioner och kommuner, så här, tillgodose de behov man har. För det handlar ju om, liksom, vi pratade förut om vad är tjänster av allmänintresse. Ja, det här är ju definitivt det. Det är ju livsviktiga frågor. Så att jag tror att man ska ta kraft och hämta kraft i det vi har erfarit, liksom, det vi har gjort, det som funkar bra. Men ha pejl på regelverket och kanske liksom, ja, kunna ha den här dialogen. Och jag tror precis också att Sveriges kommuner och regioner kan göra ett jätteviktigt jobb där. Jag tror att det är helt rätt.
Alltså, när du nu ändå nämner det här liksom med upphandlingar av olika saker. Alltså, det där är ju ett jättestort område nu som många kommuner redan samarbetar runt. Alltså antingen gemensam nämnd eller bolag eller så, som sköter inköp och upphandlingar från blyertspennor till broentreprenader. Liksom. Är detta glasklart ett område där man kan avtalssamverka? Det skulle ju ändå vara ett skönt besked till många kommuner som jag vet liksom oroar sig lite för detta. De gör det, det vet vi. Men är det liksom fast mark under fötterna där?
Ja, titta inte på mig.
Nej, det är väldigt svårt att uttala sig. Ja. Okay.
Ja. Har vi några ord på vägen?
Jag tycker nästan att det är bättre att Helena säger, hur skulle ni vilja arbeta? Hur skulle ni se på det? Det är nog bättre.
Jag tror faktiskt jag säger jag är svaret skyldig.
Inför det här seminariet så blev jag nämligen kontaktad av lite kommunkompisar man ändå har. Och de var så här, men nu när du ändå står där på scen och kan ställa några frågor, ska du inte fråga om det här liksom upphandlingar? Men jag noterar att även detta är ett svårt område. Okej. Då tar vi en annan vinkel på detta. Jag vet inte om ni tänkte på det, men Carolina och jag, när vi liksom inledde här, så tog vi lite vinkeln från olika håll. Carolina sa ungefär så här, det här borde väl vara självklart att man skulle kunna få göra, men det är inte så lätt som man kan tro. Och jag sa ungefär så här, ja, det här är ju ett svårt område, men mer är möjligt än man kanske skulle kunna tro. Jag vet inte, kanske säger någonting om våra respektive personligheter, det tror jag egentligen inte. Men det föranleder ändå frågan, är kommunerna lite för rädda för att använda det här instrumentet nu, generellt sett? Eller är de för expansiva? Alltså det här med att skynda långsamt framåt men med eftertanke. Är det för mycket framåt eller för lite framåt? Är det för mycket eftertanke eller för lite eftertanke?
Jag önskar ju att vi kanske inte vore så rädda. För det är klart att vi är det. Och det har ju också att göra med återigen storleken på plånboken. Det är klart att vi skulle vilja få koncentrera oss, vi som är riktigt, riktigt små, bara på vårt grunduppdrag och kanske en och annan blomma i gathörnet också. Men hela avtalsfrågan som den presenteras nu blir ju så pass komplicerad. Så att även om vi tänker ut att, ja, fast om vi gör så här, om Arjeplog byter en socionom som är duktig på barnfrågor mot våran socionom som är duktig på drogrelaterade frågor, och då är vi ju inte i sin helhet i myndighetsutövning. Men om vi gör det så kan vi både få bättre verksamhet och billigare verksamhet. Och om vi gör det, då kanske vi får lite pengar över så att vi kan ha en halvtid till i äldreboendet. Och så börjar man liksom prata om det och så direkt, fast nej, så kan man inte göra. Och där tappar vi ju fart därför att vi orkar inte riktigt komma framåt. Och jag önskar att vi kunde prata mycket, mycket mer om förutsättningar för att faktiskt lösa det grunduppdrag som vi har. Jag fattar att lag är lag, men titta på saker och ting med mina glasögon ibland.
Ja.
Nej, men jag skulle verkligen vilja instämma i det som du säger, Britta, att skaffa verktyg för att kunna lösa det. Sen kommer varje enskild kommun naturligtvis behöva fatta ett beslut, eller region eller kommun behöva fatta ett beslut och göra ett ställningstagande, men att få verktyg, för jag tror precis som du är inne på också, nämligen att det handlar om att säkra grunduppdraget och då vara trygg i att vi bedriver verksamheten på bästa effektivaste sätt, och då är det nog en viss grad av specialisering som man behöver göra, och som sagt, även större kommuner har mycket att vinna på det. Det visar ju praktisk erfarenhet. Men låt kommunerna själva göra den här värderingen och gör det lite enklare, tror jag, för kommunerna att förstå och så att säga, skapa trygghet hos kommunerna när man ska fatta beslut, att man inte känner att man sitter på en tickande bomb eller ska prövas eller blir skadeståndsskyldig eller så vidare många år senare. För då kommer man inte våga fatta de besluten.
Alltså Helena R. sa någonting, jag ska inte säga i förbigående, men det är som jag vill ändå gräva lite djupare i. Du sa ungefär så här, om jag tolkar det rätt, att liksom, ja, men om det är så att det är någonting som är tillåtet antingen som gemensam nämnd eller ett gemensamt ägt bolag eller, vad var det tredje fallet nu då, kommunalförbund förstås, ja. Ja, men då borde det vara tillåtet som avtalssamverkan också. Och sen såg det ut som att nu kanske jag sa för mycket. Men, nej, det kan, nej, men kan man tolka det så?
Det i ett sammanhang, och även det här inhouse-undantaget, alltså det vertikala undantaget till Kall, det kom ju först, och sen kom Hamburg-undantaget som är liksom en spegling av det. Men varför behövdes Hamburg-undantaget? Jo, för det var horisontellt. Man kan inte kontrollera, myndigheten kan inte kontrollera varandra. Så man har liksom infört ett Hamburg-undantag liknande till Kall-kriteriet. Det liksom bygger på samma utgångspunkter. Så det är bara, och sen när det gäller jämföra med en nämnd eller kommunalförbund eller bolag då, det till Kall, så tänker jag att det, man måste ändå se det mot den bakgrunden. Och som nämndes här också, det är en kärnverksamhet som ska utföras. Det är kommunmedlemmarnas nytta och kvalitet som är där ute. Och de här undantagen har den möjligheten, för det är som en intern angelägenhet som inte påverkar marknaden om det inte är mer än 20%
av hela verksamheten. Och jag tycker att man måste ha den bakgrunden med sig. Sen betyder ju inte det att bara för att man fick göra någonting i en kommunalförbund eller så också få check och ett godkännande i domstolarna på ett visst samarbetsavtal. Då. Det kan jag inte säga. Men jag tycker man ska ha med det hela det perspektivet. Att det ingår i liksom olika avtalsformer. Antingen är det organisatoriskt eller så är det avtalat. Och när det är avtalat så har vi det vertikala och det här Hamburg-undantaget. Och båda har samma bakgrund att kunna utföra ett offentligt uppdrag då, på ett liksom internt sätt i offentlig mening. I ett bredare offentligt
det
perspektiv.
Det måste man ändå säga öppnar för att, alltså det här som vi var inne på som Olle nämnde ett par gånger, att en av de saker som hindrar kommuner att samverka, det är att den här administrativa överbyggnaden som krävs, att man startar ett gemensamt ägt bolag för någonting som egentligen skulle vara ganska lätt, höll jag på att säga, alltså två socionomer med olika specialiteter byter tjänster med varandra. Att man ska ha det ett gemensamt ägt bolag känns väldigt mycket överbyggnad. Men med den här logiken så är det ju, det öppnar för att kunna lösa sånt på ett lite lättare sätt utan att nödvändigtvis i alla fall göra någonting som är olagligt.
Ja, jag tycker man borde kunna se det så. Titta på de övriga formerna och detta avtalade samverkan. Det har ju liksom samma syfte men det är inte organisatoriskt då. Sen får man titta i varje enskilt fall vad det är frågan om för avtal och mål och syfte och offentlig tjänst och så vidare. Så att rekvisiten är uppfyllda.
Tänk om man då kunde backa, för nu pratar Helena om att lösa uppgiften. Och tänk om man till och med kunde ta ett steg längre. Alltså mina kommuninvånare skiter ju egentligen i vem det är som kör ut post och vem det är som skjutsar skolbarn. Men vi har ju en situation idag där kommunen kör runt i hela geografin och hämtar ungar och lämnar ungar varenda dag. Men posten, de kör en gång i veckan. Därför att så ser deras villkor ut. Och i glesbygd ska jag väl säga att vi har inte särskilt mycket polis. Men en räddningstjänst har vi som rycker ut varenda dag och på varenda brand. Om det är så. Och tänk om vi också kunde göra vård tillsammans. Att kommuner och regionen på ett enkelt sätt kunde helt enkelt säga det. Att ja, men all vård som ska utföras inom de här geografiska tjänsterna. De gör vi i någon form av gemensam organisation. Jag slår mig i backen som den ekonom jag är i grunden på att vi skulle spara offentliga medel, det vill säga skattepengar, och det är min kommuns medborgare som skulle spara sina pengar och de skulle få mer ut för sina pengar. Tänker det samhället.
Och då måste jag fråga så här, att det som hindrar då, precis det här de exempel du nämner, det som hindrar det är att man har eller uppfattar sig ha juridiska hinder för detta? Eller är det att den administrativa överbyggnaden som skulle krävas är för krånglig? Liksom? För somliga av de exempel du nämner tror jag i alla fall skulle vara möjliga att lösa förutsatt att man då liksom hade olika typer av liksom instrument att genomföra detta i.
Jag tror att det är bägge delarna. Jag tror att om jag ringer chefen på posten och säger att nu ska vi börja köra eran post så kommer han att prata både om säkerhetslagstiftning och om personalproblem och svårigheter att lägga schemarader utan att få göra allt det som han behöver göra. Så att jag tror att det är bägge delarna. Men min poäng är ju återigen, ta på er mina glasögon och fundera över hur använder vi skattepengar på bästa möjliga sätt och få så mycket som möjligt gjort. I en geografi som inte ser ut som i Storstockholm eller Storgöteborg eller utan att den ser ut som det som jag har runt omkring mig.
Johan?
Men jag tänkte på det så här, oavsett att säga, geografin eller vilka förutsättningar man har, det här att bedriva en effektiv kommunal verksamhet, det är ju så oerhört viktigt och vi har pratat om det utan att, liksom, så att det inte tränger undan leveransen av kärnuppdraget. Men det handlar ju ytterst också om en legitimitetsfråga och därmed en tillitsfråga till att kommunerna har möjlighet att förvalta skattemedlen på ett bra sätt. Så att liksom, ge kommunerna verktygen och göra det enkelt att kunna hitta. Jag upplever att medlemskommunerna är oerhört upptagna med att skapa förutsättningar för att vara effektiva. Och det här skulle ju kunna vara ett sådant verktyg, rätt använt, om det finns tydlighet och man inte upplever att det finns risker förknippat med det.
Ja, Helena.
Och sen tror jag också att man ska se det här med avtalssamverkan, den generella möjligheten till avtalssamverkan, som en liten pusselbit. Där kanske den mest fruktbara vägen framåt ligger i de små stegen, så att säga. I den lätta samverkan, i den nära lösningen av små uppgifter där man kan få bra kvalitetsutveckling. Men det är att det är ett av många verktyg. Jag tror att det kanske är det viktigaste. Det här är inte liksom, det är inte revolutionen, Olle.
Framåt med eftertanke. Vi ska runda av nu faktiskt så att vi slutar i tid. Men jag tänkte ändå ge liksom slutordet till Olle. Är det någonting som du särskilt vill lyfta fram eller önska dig för framtiden?
Nej, nu känns det ju som att vi är nästan överens om hur lätt det här blir på den vänster. Och då skulle jag vilja ställa till det lite grann. Det här enkla exemplet som du gav, Britta. Vi har en socionom här i den kommunen och så har vi en socionom där. Och visst vore det finurligt om vi kunde byta tjänster med varann. Och då skulle jag säga sådär spontant att ja, men det måste man ju kunna göra inom ramen för kommunal avtalssamverkan. Det måste ju ju självklart. Men då kommer en jurist knallande från konkurrensrätten och säger att men du, den här socionomen som har en egen verkstad, varför ska inte han eller hon kunna kränga tjänster till er? Varför ska ni liksom kringgå hela tanken på en fri marknad här genom avtalssamverka? Så att liksom inte ens i de enkla exemplen så går det att få ett vettigt svar. Jag skulle nog säga att det är klart ni måste kunna göra det. Men jag kan rada upp 10 jurister mot vägen som säger att nej, så får man absolut inte göra. Utan då förstör man den fria marknaden. Och det är ju ett av problemen i Sverige att vi har ju för fan marknadsfierat hela rubbet. Alltihop har ju släppt in marknaden. Och har man släppt in, inte fan i båten, men alltså har man släppt in marknaden så får man leva med dem också. Så att det finns så många juridiska perspektiv i det här, så att enklare, nej, det tror jag inte. Men det är en revolution från ett kommunalrättsligt perspektiv, inte alltså ut i riktiga världen.
Nej. Var glad om man är i den riktiga världen ibland, Olle.
Precis. Jag bara kommentera någonting från den riktiga världen. Därför att det är ju så, det var ni ju inne på tidigare också, att varken de stora eller de små drakarna finns ju här. Inte finns det någon liten socionombyrå i någon källare här som vill ta de här jobben, utan skulle vi handla upp den här typen av jobb så får vi inga svar.
Ja. En revolution men inte en förenkling. Så där ett intressant slutord i alla fall, måste man säga. Jag ska be få tacka alla, Olle Lundin förstås, för den här eminenta rapporten och för alla medverkande i panelsamtalet med alla era speciella bakgrunder och kompetenser. Hoppas att ni har undertyckt det här var intressant och roligt, har i alla fall jag. Och välkomna tillbaka till fortsatta ESO-seminarier. Tack för idag.